Vem är han? Läste vi i Matteus evangeliet. Vem är han? Frågade människorna runt omkring. Folkhopen som samlades kring honom. Och vi närmar oss ju påsken med stormsteg. Vi följer honom den här vägen som leder fram till intåget i Jerusalem. En väg som är kantad av tecken och under, av fantastiska möten med människor, men också av provokationer, av lärostrider, av utsatthet, av ensamhet. Och nu närmar sig påskens högtid och hans intåg i Jerusalem och slutligen vägen till korset. Vägen till ett kors. Och vi ska uppehålla oss lite innan det här intåget. Och jag kommer utgå från några kapitel i Johannesevangeliet. Kapitel 11 och sen lite framåt om ni vill följa med i texten. Vad är det som föregår Jesus intåg i Jerusalem? Vad sker innan de här människorna samlas och går man i huset och ropar? Vad är det som händer innan? Alla texter i evangelierna och i den gammaltestamentliga läsningen pekar fram emot det som vi har framför oss. Att Jesus rider in som en kung på en åsna i Jerusalem. I Johannes evangeliet precis innan det här intåget så möter vi en man som heter Lazarus. Det står i texten att han är vän till Jesus och hans närmaste. Och Jesus är mycket fäst vid honom, verkar det som. Det berättas i texten att Lazarus, han är sjuk. Hans systrar skickar bud efter Jesus och säger: Herre, din vän, han är sjuk. Du måste komma till oss. Och så står det i texten att när Jesus fick höra det så säger han: Den sjukdomen kommer inte att leda till döden, utan den kommer visa på Guds härlighet. Så att Gud, Guds son, blir förhärligad genom den. Alltså när budet om Lazarus kommer till honom så berättar texten att han stannar 2 dagar först där han är. Och sen säger han till lärjungarna: Kom, nu går vi tillbaka till Judén. Och jag tänker när jag läser den här passagen att man känner lite att, men Jesus, hur tänkte du nu liksom, att du först har ro och stanna kvar och vänta fast att det verkar vara ganska brådskande situation. Men i alla fall så ger de sig tillbaka och Jesus, han svarar lite kryptiskt liksom att: Vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Då säger lärjungarna: Jaha, herre, sover han? Då blir han frisk. Fast Jesus hade talat om hans död. Men de trodde att han menade vanlig sömn. Och då säger Jesus rent ut till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, så är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Och så bär det av. Och Jesus finner att Lazarus har legat 4 dagar i graven. Och Marta hör att han är på väg. Och hon förbereder sig och ger sig ut för att komma honom till mötes. Och så när han kommer så utbrister hon: Herre, om du hade varit här så hade han inte behövt dö. Det är ganska starka ord. Men så säger hon: Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och Jesus säger: Din bror ska uppstå. Och så svarar Marta: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Och då säger Jesus: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som ska komma hit i världen. Vem är han? Den här mannen på åsnan. Vem är han? Ekar i det här folkhavet av människor som har gått man i huset för att titta när Jesus rider in på en åsna. Marta, hon går efter Maria och säger att Jesus är där, han väntar på henne. Och hela hopen av judar som var där och sörjde tillsammans med systrarna, de följer också med ut för att se. Också Maria kastar sig vid Jesus fötter. Om du hade varit här så hade min bror inte behövt dö. Och det utspelar sig en jättekänslosam situation. Många gråter. Också Jesus är upprörd. Kunde inte Jesus ha kommit tidigare? Han som gav den blinda syn. Men Jesus säger till systrarna vid den här klipphålan som är graven: ta bort stenen. Och så vet ni, svarar Marta: han luktar redan. Det har gått redan för lång tid. Det är redan för sent, Jesus. Och så säger Jesus: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Så ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa åt dem: gör honom fri och låt honom gå. Vem är han? Han som sitter på åsnan. Många människor har följt med Maria och Marta och med judarna för att se vad Jesus gör. Och så får de se detta ske. Och de kommer till tro. Översteprästerna och fariseerna berättar texten. De är villrådiga. Vad ska vi göra? Han bara gör under på under på under. De förlorar kontroll över sin maktsituation. Om den här mannen kommer fortsätta så här, så kommer alla komma till tro på honom, berättar texten. Händelserna kulminerar. Fariseerna och de skriftlärda samlar ihop det judiska rådet och säger: vad ska vi göra med honom? Vem är han? Om man beslutar att det här, det måste få ett stopp. Det här kan inte fortgå. Vi måste döda honom. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Och nu rörde sig inte längre Jesus fritt bland dem, utan han drar sig undan tillsammans med sina lärjungar. Och vi närmar oss påsken, vägen till korset. Judarnas stora högtid. Många är på väg till Jerusalem. Och man pratar om: kommer Jesus komma till högtiden? Tror ni att han kommer vara där? Har ni hört om han? Han väckte upp en död till liv. Tror ni att han kommer komma dit? Tänk om han kommer kunna röra vid mig. Tänk om han kommer kunna göra något för mitt liv, för att det ska ändras. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Jesus är tillsammans med sina vänner. Och många judar märker det och beger sig dit. De beger sig inte dit bara för Jesus skull. Utan de beger sig också dit för att se Lazarus. Som Jesus uppväckt från döden. Det judiska rådet som har bestämt sig för att döda Jesus. De bestämmer sig för att vi får döda Lazarus också. Vi kan inte ha det så här. Vi måste få ett stopp för det här. Och med det i ryggen beger sig Jesus ändå till Jerusalem. Man har satt ett pris på hans liv. Och ändå beger han sig när högtiden är inne. Tiden är inne. Vem är han? Vem är han? Vad är det för en man som gör så, som gör ett sånt val? Påskens stora fråga som ekar genom texterna, som ekar genom historien. Vem är han? Mitt i middagen berättas det sedan att Maria, hon tar en hel flaska äkta nardusbalsam och så häller hon det över Jesus fötter och smörjer hans fötter och torkar dem med sitt hår. Och hela huset fylls av den här doften från balsamet. Då sitter det en man vid bordet tillsammans med dem, en av Jesus egna. Som säger, varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Judas Iskariot. Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han själv var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog lite extra av det som lades dit. Och Jesus säger till Judas, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Finns det någonting här i de handlingarna som Maria gör som kan berätta vem han är? Kan hennes handlingar berätta någonting om hennes eget hjärta? Kan de berätta någonting för oss? Om vem han är. Hon tar en hel flaska värd motsvarande en årslön. Och häller över hans fötter. Och böjer sig ner. Tar sitt eget hår och torkar. Är det inte lite överdrivet? Säger en liten röst inne i mig. Säger en liten röst där vid bordet. Kunde hon inte investera de här pengarna bättre? Hängivenheten möter frågor, möter ifrågasättande, möter skepsis. Hängivenheten möter farisismen. Jag skulle nog inte ha gjort så om jag var hon, säger Judas. Det kunde man nog kanske gjort på något lite bättre sätt. Eller tänkt igenom lite mer noggrant, varit lite mer genomtänkt och övervägt det lite bättre. Kanske gjort en lite bättre handlingsplan, jag vet inte. Men sanningen är den att många av oss skulle reagera med skepsis vid en sån irrationell handling. Vårt förstånd kanske skulle stå i vägen. Jag känner igen mig. Hur mina egna tankar, resonemang, ibland goda intentioner står i vägen för mitt hjärtas hängivenhet när jag ska närma mig honom. Kanske tänker jag ibland, om jag bara har en sån här bra bibelläsningsplan eller om jag bara gör någon snygg strategi, om jag hittar något sätt. Eller om jag bara ordnar mitt hem noggrannare eller har det mer ordnat så ska jag leva ett gästfriare liv. Om jag bara renoverar färdigt, om jag bara lägger till rätta, hur ska jag göra, hur borde jag göra? Men här i Maria så lär vi oss någonting, att hjärtats omedelbara handling Hon öser rakt ut och bara böjer sig ner. Kan det vara så att hennes handling berättar någonting om vem han är? Vem är den här mannen? Kan det vara så att hennes hjärtas handling också berättar någonting om en rörelse som vi också är kallade att följa, där det finns en bekännelse lagt i själva hjärtats rörelse? Texten säger att en stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. Och de kom dit, inte bara för hans skull, utan för Lazarus skull, som han hade uppväckt från de döda. Och så bestämmer de sig för att döda både Jesus och Lazarus. Vad berättar våra handlingar i våra liv om vem Jesus är? Nästa dag, när det många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den. Och som det står skrivet: frukta inte, dotter Sion. Se, din konung kommer sittande på en ung åsna. Vi läser den här texten oftast i advent. Vi ser det framför oss, det här intåget. Vi ser honom på åsnan. Vi ser Jesus. Vi ser lärjungarna när de får den här, liksom, hämta en åsna och för den till mig. Men det föregås av ett under hemma hos en vanlig familj som berättar för oss vem han är. Han är den som råder över liv och död. Han är den som har makten i sina händer. Han är den som också helar, inte bara för helandets skull, utan också för att visa vem Gud är. För att Herren ska bli upphöjd och synliggjord och ärad. Kanske är det så att själva helandet sker mer för att berätta om en bekännelse än just för själva helandet, för sakens skull. Maria och Marta visar med ord och handling i den här situationen när Lazarus är död, att trots att han är död så vet de: du har all makt. Det är du som är Gud. De säger i sitt livs svåraste situation, bekänner de sig till Herren ändå. Vi vet att du har ändå makt att göra. Vi vet att han kommer uppstå på den sista dagen. Om han inte så gör det nu, så vet vi att sen kommer han göra det. Det finns något så tröstfullt i den rörelsen. När Marta säger: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsens sista dag. Det ska bli bra. Om inte nu, så sen. Vem är han? Sen säger Jesus: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarar: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Till sist då. Vi lever i en sån orolig värld och en sån orolig tid. Vi lever i en sån värld där vi inte längre kan räkna med att välfärdssamhället liksom ska hålla eller bara bli bättre och bättre. eller det vi har byggt våra liv på, att det nödvändigtvis är något som går att liksom vila sitt liv på. Maria väljer att ösa balsamet ut över Jesus. Hon väljer att tro. Och jag tänker att i den här oroliga tiden så tror jag att vi kommer hamna i ännu mer situationer där vi behöver sätta ord på vår bekännelse. Vad vill våra liv? Vad vill vi att de ska berätta? Vad vill vi göra för val? Hur ser vårt personliga bygge ut? På vad har vi satsat vår tillit? Skulle vi vara beredda att satsa det dyraste vi har på Jesus? Vågar vi i ren hängivelse böja oss ut för han? För att vi bara vet att det är han. Vem blir vi i den här tiden när saker hårdnar och blir svårare? Blir vi hängivna? Vågar vi lyssna på hjärtat? Jag tror att vi ännu mer behöver rusta oss för en tid där vi behöver våga ge besked om vårt hopp, om vår tro, om vem Jesus är. I första Petrus så läser vi: vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. Men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt. I medvetande om er goda sak så att man inte talar illa om ert fromma liv i Kristus. Och får skämmas, utan får skämmas för sitt förtal. Bättre lida för goda gärningar om det är Guds vilja än för onda. I en tid när det hårdnar i samhället. När det hårdnar också för de som är mest utsatta, så är vi kallade att ställa oss med de som har störst behov på den utsatta sida. Till vem skulle Jesus ha gått i den här tiden? Vems röst skulle han ha varit? Vem skulle han ha stått upp för? Vem skulle ha bekänt vem han är? Kvinnorna som inte var så högt sedda på den här tiden. Det är från dem den här bekännelsen kommer. Var känner vi igen att Jesus är i den här tiden? Och för vem kallar han oss att stå upp? Vem är han som sitter på åsnan? Vad är det för en man som gör så? Jag är uppståndelsen och livet, säger Jesus om sig själv. Amen.